Den här på Nimbuskyrkan, och dagens evangelietext är välkänd. Jag höll på att säga ökänd, men det menar jag inte. Välkänd är den. Det är Matteus 21, vers 1-9, eller 1-11. Vi får se hur långt vi läser här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, så skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. Så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem, led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver den. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, och andra skar sina kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela stan, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det jag vill prata med dig om idag är tre enkla frågor. Inte bara utifrån den här texten, utan utifrån ditt och mitt liv. Den första frågan är: vad väntar du på? Den andra frågan är: vad gör du medan du väntar? Och den tredje frågan är: är det du väntar på värt att vänta på? Jag vet att det är mycket väntan där, men ni får hänga med ett tag här. Tre ganska enkla frågor, men som faktiskt utifrån de här texterna som Ruth Elisabeth har läst och den vi just har läst nu idag ställer knivskarpa och avgörande frågor till oss 2018. Om vi bläddrar igen så kan ni få se en bild på en vänthall. Så här ser det ut nu för tiden. Jag är upptagen med mitt och är lite stressad över mitt tandläkarbesök. Jag skulle kunna ha varit på den där bilden förra tisdagen. När jag sitter där och bara ska på den här klassiska rutinkontrollen, så känns det ändå lite i magen nu för tiden. Helt enkelt för att jag tror att djävulen är tandläkare. Nej, för ja, det är någonting med väntrum som gör någonting med mig. Och jag är inte chitchattig när jag sitter där, för att den här nya, bara man ska göra en rutinkoll så ska de ju ändå ta bort, inte plack utan vad heter det här, tandsten. Den nya tandstensmaskinen tror jag djävulen har gjort. Är det flera som är med mig? För när jag var liten så tyckte jag att tandsten var rätt gött, och det är ändå, det blir tydligt att ta bort, men nu är det ju Satan som har skapat ett maskineri där. Men grejen är, min väntan och din väntan, vad gör du och jag under tiden? Och vad händer med dig och oss medan vi väntar? Därför att advent betyder ju på ett sätt ankomst eller också väntan. Och då känner man, ja men det är ju två olika saker lite här då. Och vi ska försöka utröna, vad innebär den här väntan för oss nu då? För precis som Ruth Elisabeth sa, så är i kyrkans tradition att Zakaria 500 år innan Jesus föddes så uttalar att han kommer rida på ett åsneföl 500 år innan. Bara tänk om Zlatans memoarer skulle skrivit för 500 år sedan. Han kommer göra mål på den och dem och si och så, det kommer bli så. Så blev det så också. Så är det med Jesus. Så det är en tung text i Zakaria vi läser. Men när vi sitter i vårt livs väntrum så undrar jag lite frågor då. Och den första frågan, vi tar den nu då. Vad väntar du på? Vers 9 sa folket, både de som gick före och de som följde efter, de ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Vet att ordet hosianna är jätteviktigt, men ordet kommer är också jätteviktigt. För där har vi adventus. Att vi faktiskt fortsätter att vänta. Så det är inte bara så att kyrkan vet att Jesus har kommit och det var nog med det, utan kyrkan tror att Jesus ska komma igen. Det är vår fulla övertygelse, också vår stora trygghet och faktiskt också vår tröst. Därför att tillvaron ser ut som den gör, och utan att han ska komma tillbaka förlorar vi hoppet. Och när jag predikade det här en palmsöndag för några år sedan, så tog jag in en livboj bara för att stryka under att nu är livbojen inte bara där, utan livbojen är här. Jag har räddningen hos mig. Och det är den Jesus som är vårt livs livboj då. Jag gillar ju inte att sitta i kö. Jag gillar ju inte att vänta. Jag gillar inte ens att den här ibland måste söka efter den där lilla... Ja, de där blupparna där uppe som ska göra att jag får lite kontakt med cyberspace. Jag tycker ibland att det tar för lång tid. Jag vet inte om du är någon sån här tidsmasochist som gillar att tänka ut vilken av de här matköerna är längst. Vilken kommer liksom dra mest tid ur mitt liv? Eller är det så att du i den två- eller trefiliga vägen funderar, om jag ligger här nu och bara glider över i den, kommer den komma fram fortare än den här nu när det verkar bli lite trafikstockning? Varför heter det snabbmat förresten? När köerna är milslånga. Alltså det går ju inte fort. Men det heter ändå snabbmat i allt det där. Så på frågan, vad väntar du och jag på? Så ger vi olika svar, lite beroende på vart vi är i livet. Jag vet inte hur gammal man måste vara för att få komma in i... Vad heter det på IKEA, det här bollhavet? En viss ålder måste man ändå ha, eller åtminstone en viss längd. Men på Liseberg är det definitivt 1,40 på de intressanta grejerna. Så det är många som väntar på just den där längden för att få göra det där. Lite beroende på vart du är i livet så kanske de liknelserna inte stämmer just på dig. Men om vi bläddrar igen så ska ni få se några som har väntat länge. Simeon. I princip bodde han i templet. Och det står i texten att han väntade på Israels tröst. Hela hans liv och tid och tanke och uppmärksamhet var att jag ger inte upp om det här. Jag kastar inte in handduken, utan jag räknar med att Gud kommer att göra, fullborda, se till att det vi längtar och väntar efter händer. Och likadant med Hanna. I vers 38 i Lukas 2 står det, just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som var då väntade på Israels tröst. Men just den här Hosianna-söndagen kan jag lite grann ha känslan av att det är väldigt mycket folk i rörelse. Jerusalem är fullsmockat en vanlig dag. Men just den här helgen så är det overcrowded. Man tror till och med att det kan ha varit upp miljoner människor i Jerusalem på den här påskhögtiden när Jesus rider in i Jerusalem. Så ha det i baktanken nu då, att det är säkert så att några av dem som var där visste precis vad de väntar på. Andra står där och lite grann, vad händer här? Det känns som att det liksom, det samlar sig. Men att jag inte riktigt medveten eller vaken om vad det är som händer då. Tänk dig Hanna och Simeon. Jag tror att Hanna var 84, Simeon någonstans där också. Hela deras liv har de bara gått och väntat. Inte så här rulla tummarna så eller med armarna i kors och börja sura lite, utan en aktiv väntan och förväntan som barnen inför julafton att kommer han snart. Som våra barn när de var yngre och kusinerna var på väg och man liksom, de planterar sig i hallen Och de kommer inte förrän i eftermiddag. Nej, men vi sitter här och väntar, för nu är de på gång. Den väntan av att både Hanna och Samuel är gamla i gemet, men ändå står de på tå och längtar efter det som ska komma. Där finns det någonting som jag behöver lära mig av ordentligt. Vi bläddrar igen. Vad gör du medans du väntar? Psalm 24, vers 7-8. 7-10 förresten. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han? Ärans konung. Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Om vi bläddrar lite igen nu då, så ska ni få se några av mina favoritköer. Monstret Mike i filmen, den fantastiska filmen Monsters Inc. Där kön går så fruktansvärt sakta. Och han får ju till slut panik. Eller den här killen som i svartvitt sitter och trummar med fingrarna därför att det händer inte överhuvudtaget. Eller Mr. Bean som har blivit lovad en taxi på sin semester och taxin kommer aldrig. Så till slut tittar han på klockan och det är inte första gången. Eller Jim Carrey i filmen Bruce Allsmäktig. När han har jättebråttom och bilkön bara står still. Nu har vi väntat länge nog, länge nog. Så sjöng vi på våra scoutläger när vi tyckte att det andra laget segade ihop. Nu har vi väntat så länge, så nu stänger jag mitt hjärta lite. Det är risken med mig. När jag har väntat lite för mycket, lite för länge, lite för liksom... Andra Korinthierbrevet 6 och 11 ger mig en enorm uppmuntran och uppmaning att hålla mitt hjärta öppet. Jag talar fritt till er bröder i Korint. Mitt hjärta står öppet för er. Så min fråga, är du öppen för Herren? Eller har du stängt din port medvetet eller omedvetet? Bara så att vi vet om att mellan Malaki och Matteus är det 400 års väntan. Alltså det syns inte riktigt, för man kan liksom avsluta Malaki och så börjar man med Matteus och så bara hopp, då fortsätter det här. Det är bara bra att ha det med i vår åtanke. Så att vi på något sätt lär oss att inte snabbmata oss själva med det här som så raskt stressar upp oss. Så vad gör vi medan vi väntar? Det är frågan just nu då. Det finns en flygplats i Houston som har gjort en otroligt stor sak av just det här med väntan. Därför att de märker att våra kunder är stressade när de går av planet. Problemet är bara att våra kunder har lämnat in sin väska innan de klev på. Så när de kliver av ska kunderna med den här känslan av kom igen nu, då ska de stå vid ett bagageband. Alldeles för länge, tycker de. Egentligen, statistiskt sett, så är det tydligen bara, den generella siffran är 8 minuter. Inte jättelänge. Men eftersom man bara går från gaten till bagagebandet så känns det länge. Flygplatsen i Houston gjorde så här istället. Vi parkerar flygplanet längre bort. Inte för att vara taskiga, utan för att ge dem någonting att göra. medans de väntar på sin väska. Så att de inte bara står där och lite dumfånigt väntar, utan att de faktiskt aktiveras. De har ju suttit en stund, behöver upp och få lite cirkulation och lite rörelse. Och de mår bra av det. Så för att förenkla det här, så är upptagen tid är alltså bättre än inaktiv väntetid. Och att vänta utan att ha något att göra känns ju då helt enkelt som slöseri med din tid. Och då kommer dagens texter och frågar oss: vad gör du medans du väntar? Därför att Romarbrevet säger gång efter annan: slappa inte i er iver. Och jag känner bara, men du, sätt inte ihop de två orden, slappa och iver. Därför att Romarbrevet vet att man kan bli lite, nej, det händer inte, han kommer inte, eller vi har inte sett honom på länge. Och så är vi inte längre aktiva, eller som Hanna och Simeon, lite på tå och väntar efter Israels tröst. Som jag ska sammanfatta punkt 2 här nu då. Skynda dig med att vänta. Därför att väntan betyder inte att ingenting händer. Vi kan bläddra på väggen. Väntan är inte fatalistisk resignation. Väntan är alltså inte bara något vi måste göra medan vi väntar på det vi egentligen ska göra eller det vi egentligen vill ha. Väntan, det är den goda processen att vi sakta blir det Gud vill att vi ska bli. Och det Gud gör i oss medan vi väntar kanske är lika viktigt som det vi väntar på. Att det faktiskt finns någonting i den där våndan av att vänta, eller vilan i att vänta, säger Thomas Sjödin. Så sann biblisk väntan, det är inte en passiv liksom, att någonting, ja, vi hoppas att något ska hända, vi håller tummarna och vi hoppas att Gud på något sätt tillåter någonting att förändra eller förvandla den här situationen. Utan nästa rubrik är att Gud verkar i vår vånda, Gud verkar i vår väntan och Gud verkar i vår vila. Så dagens texter säger att någonting händer när ingenting händer. Gud använder det här ingenting för att skapa någonting. Så medans du väntar finns det några saker att göra. Ska vi se om jag kan. Bland annat så säger dagens evangelietext att medans du väntar kanske du kan stå och vifta med en kvist. Ärligt talat, det känns ju så otroligt töntigt. Och stå här framför er och vifta på en tallegren. Men det är vad texten säger till dig och mig att göra. En uppmuntran, en utmaning till oss att tro att nej, men det här är nog viktigt. Det här är nog något bra att göra. Se om jag kan ställa tillbaka den här nu. Nästa grej som texten säger åt oss att göra. Det är att jag ska ta med kavajen. Inte bara som en väckelsepredikant, utan lägga ner mitt liv och min kallelse framför Jesu fötter. Allt jag är och har, det är vad min mantel på något sätt symboliserar. Så målet med att lägga ner min mantel är inte bara att jag ska hylla konungen, utan jag ska ödmjukt böja mig inför honom. Och det dyrbaraste jag har är nämligen min mantel, alltså mitt liv, mitt jobb, min kallelse. Att bara lägga ner det framför Jesu fötter. Och inte ens låta honom trampa på det, utan låta ett åsneföl trampa på min fina kavaj. Det kräver helt enkelt lite grann av mig. Och det sista med att stå där med kavajen på backen och kvisten i handen är att jag ska sjunga Hosianna. Som enligt Gamla testamentet betyder rädda mig. Men enligt Nya testamentet betyder räddningen är här. Den är bra, du. Så det har blivit någon förskjutning av ordet som i Gamla testamentet betyder rädda mig. Men i Nya testamentet så betyder det bara räddningen är här. Precis som Rut inledde med. Zakaria väntade i 500 år. Viftar med sin pinne, slänger sin kavaj och sjunger Hosianna. Och det känns ju lite... Är det väl använd tid helt enkelt? Ja, säger texten. Det är riktigt bra prioritering. Sista punkten nu då. Är det du väntar på värt att vänta på? Rut har redan läst Zakaria 9 och 9-10. Men jag måste bara läsa verserna i mitten här. Har ni den på väggen? Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segern är honom givet. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Det är det viktigaste vi måste säga nu. Detta har ju vi hört sedan söndagsskolan. Om du inte gick i söndagsskolan så är du välkommen hit. Vad är det här? Stridsherrar rider ju in i Jerusalem i parti och minut. Alltså konungar rider in. De romerska, vad heter det, legionerna leds ju av någon sån här snubbe på en, heter det Ardellerhingst? Nej, jag har ingen aning. Vad heter såna där hästar? Ardenner, ja just det, Sardellerhingst, ja. Ardenner. Ja. De rider in i Jerusalem på höga hästar. Och Jesus inte ens rider in på en lägre häst eller en ponny eller en åsna, utan vad mer nu, han rider in på ett åsneföl. Bara för att säga Putin, Trump, Christer, jag heter han, Stefan Löfven, alla de här grabbar och tjejer. Det här och Hosianna är enda vägen framåt. Det är så vi tar emot en kung. Det är så vi förstår att vi har en roll att spela i det här gigantiska dramat. Så den kung du och jag behöver har aldrig någonsin suttit på några höga hästar. Nu ska ni få se ett skivomslag. 1977. Kom den här mannen ut med den här plattan. 16 april tror jag till och med. Riktigt viktig information tycker jag. Fantastisk skiva. Första spåret är nådens år. Andra spåret är snön faller och vi med den. Asbra. Ulf Lundells fjärde album. Som blev en gigantisk storsäljare. Om du googlar lite på den här plattan så är det faktiskt så att han hade med en låt på skivan som inte var hans. Och den blev indragen. Han hade gjort en översättning av en text. Så han gav ut plattan under pseudonymen Nödens år. Men idag säger evangelietexten att nådens år har kommit. Och vi tänker oss att det där har ju med nyåret att göra. Det är ju någonting som komma skall. Men enligt kyrkoåret så börjar nådens år idag. När Jesus rider in i Jerusalem och i våra liv. Så om vi bläddrar igen så kan ni få se ytterligare en bild. För det här med nådens år är viktigt. Nådens år är inte ett kalenderår eller en almanacka. Utan nådens år är en person. Skeppet Gryningen seglar rakt in i det svartaste mörker. Och de känner, vad hände nu? Nåden tog slut. Varenda sjöman och kapten är livrädd i mörkret. Hela gänget. Men helt plötsligt hör Lucy vingslagen av en albatross. Som kommer flygande mot skeppet i mörkret. Tar en svepning runt Lucy, viskar i hennes öra och försvinner igen. Några minuter senare så skingrar sig dimmorna. Det var inte så att Lucy omedelbart kände att åh, där fick jag tillbaka min, vad det nu var, glädje, kraft, framtidshopp. Utan hoppet började liksom sakta stiga i hennes inre på grund av det albatrossen hade sagt. Så anledningen, och jag ska återkomma till det här nu, det allra sista. Anledningen till att vi läser alla de här texterna. Varför är det här så viktigt 2018? Vi bläddrar igen. Andra Konungaboken 19 och 12b-13. Då upprepade Jehu vad den unge mannen sagt. Så säger Herren, jag smörjer dig till konung över Israel. Genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappan. Och de stötte i horn och de ropade, Jehu är kung. Det är 1000 år före Jesus Kristus. Exakt samma modell. Exakt. Ska vi läsa sista bibelversen i Uppenbarelseboken 21 och vers 9-10. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med vadå? Palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Så hit ska vi. 1000 före Kristus står folket där med sina mantlar och 90 år efter Kristus står de där med sina palmblad. Därför att det här är det folket vi är. Och det här är det folket vi ska bli. Så Hosianna är inte bara en stilla förhoppning om att kan du rädda oss är du snäll. Utan Hosianna är räddningen är här. Så vad var det Lucy hörde? Vad var det som förändrade hela situationen i den där mörka läget? Om vi bläddrar igen. Fatta mod, kära hjärta. Det var vad hon hörde. Hon hörde inte bara en albatross säga orden. Utan hon hörde Aslan, säger hon. Och hans röst förändrade allt. Så även om mörkret fortfarande var ganska mörkt. Så förändrade hans röst alltihopa. Fatta mod, kära hjärta. Det är vad advent handlar om. Nu ber vi. Herre Jesus, du som känner allas våra hjärtan. Du som inte är överraskad av något. Du som inte är förvånad vad vi säger eller tänker eller vad vi brottas med. Vi ber att du sveper in i våra liv och städar upp lite, städar ut lite. Hjälp oss att bara hitta den där känslan av hosianna i mitt djup. Hjälp mig att våga lägga ner mitt liv och mitt jobb inför dina fötter. Och hjälp mig att göra bort mig lite grann med en palmkvist i handen. Och hjälp oss den här december att längta på tå efter din ankomst. Hör vår bön, Herre. Hör vår bön. Och fyll oss med din ande av hopp. Och fatta mod, kära hjärta. Amen. Amen.